Det är torsdagen den 5 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. De senaste åren har vi sett flera exempel på infiltration av svenska myndigheter. Många har uppmärksammats i media. Vi har exempelvis kunnat läsa om anställda inom kriminalvården som smugglar in saker till de intagna och även vidarebefordrat information till dem. En anställd vid Attunda tingsrätt dömdes 2023 för att ha läckt information till gängkriminella. Vi har också kunnat läsa om en polisanställd som har sagts upp och därefter åtalats efter att ha läckt uppgifter till kriminella. Vid sidan av de här konkreta fallen har det också funnits en oro för mörkertal och risken att fallen i framtiden ska bli fler. Både mot bakgrund av att den organiserade brottsligheten växer och att många myndigheter samtidigt också behöver växa snabbt och rekrytera nya medarbetare. Det är en lite otäck kombination det där. Så hur är då läget just nu? Hur arbetar våra myndigheter för att undvika att sådana här saker sker? Och hur kan vi vara säkra på att det arbetet är framgångsrikt? Det ska vi prata om idag och då ska jag presentera dagens gäst, nämligen riksrevisor Kristina Gellerbrandt Hagberg. Varmt välkommen hit Kristina.
Tack så mycket.
Anledningen till att du är här, det var för att några veckor sedan presenterades en rapport från Riksrevisionen. Infiltration i stat, tre myndigheters arbete för att motverka illojalt beteende, heter den. Första frågan, hur kommer det sig att ni gör en sån här granskning just nu?
Ja, det beror ju på precis det som du räknade upp, Andreas. Du gav många bra exempel på vad som händer i den statliga världen men även i samhället runt omkring oss. Och vi har ju följt hur utvecklingen har skett de senaste åren just när det handlar om infiltration och påverkan på olika sätt. Men det finns ju en del annan input också. Vi har kikat på någonting som heter Transparency International's Corruption Perception Index. Och där mäter man ju hur det ser ut i länderna. Och Sverige har ju traditionellt sett legat högt, för att inte säga jättehögt. Men vi dalar en aning och det är ju också en utomstående bedömning av hur det ser ut i vårt land. Så det är också någonting som vi har tagit med oss i den bedömning som vi har gjort. Varför vi tyckte det här var särskilt intressant att granska just nu.
Mm. Bara en sån där formfråga så alla är med. Riksrevisionen får granska vad ni vill ibland och ni får ta initiativ till sånt själva.
Vi har ett alldeles fantastiskt uppdrag och ett mandat som är väldigt vitt skulle jag säga. Och även min roll som riksrevisor är ju sådant att vi kan granska i princip vad som helst när det är statlig verksamhet och det finansieras med statliga pengar. Och det betyder att den kommunala verksamheten, den granskar inte vi. Men i övrigt så har vi ett stort mandat att granska. Mm.
Och nu har ni nog tittat då på tre myndigheter. Det är Försvarets materielverk, det är Kammarkollegiet och det är Kriminalvården. Hur kom det sig att det blev just de tre myndigheterna?
Det är väl ingen hemlighet att vi hade ganska långa diskussioner inför att vi skulle välja. Och när vi väljer så handlar det många gånger om att vi behöver begränsa oss. Det finns en bra bit över 200 statliga myndigheter. Men våra resonemang handlade om att identifiera myndigheter som hade olika uppdrag, olika beskaffenhet och olika stora och kanske lite olika utvecklingsskeden. FMV till exempel växer ju så det knakar. Men sammantaget bedömde vi att de här tre myndigheterna hade verksamhet eller har verksamhet som absolut är känslig och kan dra till sig då intresse för infiltration och där också konsekvenserna skulle kunna bli svåra om det blev sådana skador.
Mm. FMV och Kriminalvården vet ju alla vad de gör, men Kammarkollegiet, vad sysslar de egentligen med?
Ja, Kammarkollegiet är Sveriges äldsta myndighet och de har ett brett uppdrag. De har ansvar för, man kan säga att de är lite grann av statens försäkringsbolag, juridiska byrå. De sysslar med upphandling, men de har ett brett uppdrag med många små och mindre arbetsuppgifter. Och jag tror att det är en del i svårigheten för den myndigheten.
Mm, okej. Okay. Om vi övergår till själva granskningen då, börjar med bara ordet infiltration. Ja, vad menar ni exakt med det i det här sammanhanget?
Ja, det var en tidig del i granskningen som vi bestämde oss för att vi måste ju ha en definition. Man kan mena väldigt olika saker. Så att det här är vår definition. Nu läser jag innantill bara för att vara noggrann.
Mm, klokt.
Aktiviteter som en person på insidan av en verksamhet utför i syfte att röja känsliga uppgifter eller förstöra eller förvanska uppgifterna tillskanska sig en egen ekonomisk vinning eller andra illojala beteenden. Det menar vi med infiltration.
Okej. Bara en fråga där. Var går gränsen för myndigheter? En externt städbolag som städar på en myndighet och liksom letar information, är det infiltration eller gäller det bara de anställda?
Nej, det gäller inte enbart de anställda. Bra fråga. Mm. Det handlar absolut om det man kan kalla externa. Det är jättevanligt idag att man ju anlitar konsulter för både det ena och det andra. Eller man upphandlar till exempel ett bolag som ska städa i lokalerna. Minst lika viktigt att vara noga i den delen. Ibland kallar vi till och med dem för externa anställda, men de finns ju i samma sfär ändå i verksamheten.
Städerskor kan vara viktiga i sådana här fall, frågar Stig Wennerström. Kan det till och med vara aktuellt vilka lokaler man hyr ifall det så att säga ägs eller har byggts av aktörer som kan vara mindre nogräknade?
Det kan det säkert vara. Det är ju ingenting som vi har tittat på i den här granskningen, och flera av de här myndigheterna använder ju lokaler som staten äger. Mm. Men det kan det absolut vara. Man måste titta på de här frågorna utifrån en rad olika perspektiv.
Mm. Jag tänkte bara på det, för det har ju diskuterats en myndighet tror jag, i Södertälje där det har pratats om just den fastigheten. Men vi behöver inte gå in på det. Vi ska gå över på resultatet av granskningen istället. En sak ni har gjort, ni har gjort en registerkontroll av vad jag förstår, samtliga anställda på de här tre myndigheterna mot belastningsregistret. Vad är det konkret ni kollat?
Precis, och innan jag svarar på den så måste jag ändå komma ihåg och säga, jag har ju två skickliga medarbetare som har gjort den här granskningen och som är inte med oss här idag. Per Dackenberg som ansvarig projektledare och Fredrik Bonander. Så att jag inte glömmer att ge dem cred för det goda arbete som de har gjort.
Per och Fredrik, bra gjort.
Ja, absolut. Det vi har gjort är ju en registersamkörning kallar vi det för. Och då har vi ju använt anonymiserade uppgifter om de anställda i de här tre myndigheterna. Och så har vi kollat mot belastningsregistret för att se om det finns någon träff att man förekommer då i det registret. Också. Och det gör man ju till exempel om man har fått en påföljd för något brott. Men sen har vi ju jämfört det med den vuxna befolkningen i övrigt för att se, är det mer vanligt eller är det mindre vanligt bland anställda i de här tre myndigheterna?
Mm. Och vad var utfallet?
Ja, men då är det ju så, och det är naturligtvis bra att kunna säga det. Det är alltså en väsentligt lägre andel med träffar i belastningsregistret när det handlar om anställda i de här myndigheterna. Det är bra, men samtidigt är det så, och det finns skillnader. Och du var ju inne på det lite grann, det där med lokalvård och så. Det är en högre andel av de som vi kallar extern personal, till exempel konsulter, som har träffar i belastningsregistret. Inte anmärkningsvärt högre, men det finns en skillnad. Värt att uppmärksamma.
Mm. Det där är ju belastningsregistret. Det är ju om man då har fått en dömd domstol och fått en påföljd. Polisen vet jag, där finns ju ett misstankeregister. Jag antar att det finns andra tjänster, exempelvis Säpo, som har register över personer med kontakter med exempelvis våldsbejakande miljöer, terrorism eller främmande makt. Ni har inte gjort slagningar mot sådana register?
Det är helt rätt. Det finns fler register än de som vi har avgränsat oss till. För som jag sa, vi väljer att inte titta på allt. Och då har vi den här gången och i den här frågan nöjt oss med belastningsregistret.
Mm, okej, okay. Men hade det inte varit intressant att veta hur många som exempelvis haft i sin ungdom kanske tillhört en våldsbejakande politisk miljö eller kanske har kriminella kontakter i övrigt eller i släkten eller något sådär?
Jo, men självklart. Men samtidigt, om vi resonerar på det sättet, det hade varit också intressant att se hur ser det ut i de andra 200 statliga myndigheterna? Hur har det sett ut för 5 år sedan? Så att det är det där med att vi försöker paketera en granskning så att vi tittar på tillräckligt mycket för att få fram tillräckligt mycket slutsatser så att vi kan ge tillräckligt tydliga rekommendationer som kan vägleda myndigheterna i att utveckla verksamheten. Men jag får nog hålla i mina medarbetare emellanåt, för det finns så mycket som vi skulle vilja gå in och titta och granska i.
Mm. Ska jag säga då för lyssnarna, ni ska ju förstås ladda ner den här rapporten Infiltration i staten, tre myndigheters arbete för att motverka illojalt beteende. Men då hittar ni i alla fall en graf där, jag ska bara kort repetera den. Kristina har ju berättat om det, men det är så att snittet bland alla i 20-69 år, då är det så att det är 4% som har en punkt i belastningsregistret och det är drygt 2 som har 2 eller flera. Och bland den egna personalen på de här myndigheterna så är det ju samtliga som ligger betydligt lägre ner då. Den enda plumpen i protokollet är ju att den externa personalen på just kammarkollegiet, där är det hela 6% som har en belastning. Så där är man översnittet helt enkelt.
Helt rätt. Mm. Och det är ju naturligtvis en signal som vi har skickat i våra kontakter till Kammarkollegiet och som de naturligtvis får fundera över. Till exempel i upphandlingssituationer när man ska ta hjälp av externa företag för att syssla med olika arbetsuppgifter i myndigheten. Det här är viktigt att ha med sig.
Mm. Lite anmärkning där. Ni kollar också skuldsättning. Varför det är viktigt?
Ja, det vi kollar är överskuldsättning, om vi är lite petiga med begreppen sådär.
Och ja, du är revisor, det ska man ha.
Ja, eller hur? Dessutom har jag i många år i Kronofogden, förstår du, så det här är lite viktigt. Men överskuldsättning handlar ju om att du har skulder som du inte kan betala. Mm. Skuldsatta är vi nog lite till mans, men överskuldsatt är man när man inte kan betala dem. Och det vi har kollat då är ju om medarbetare anställda i de här myndigheterna under en 12-årsperiod har haft löneutmätning. Och det betyder att deras arbetsgivare har gjort avdrag på lön och skickat pengarna till Kronofogden för att betala restförda skulder.
Men då är man ganska illa ut om det går så långt. Det är en riktigt hård skuldsättning, skulle man säga. Det är ju inte det här vanliga lånetorskarna, vi som är villaägare i förorten.
Nej, men det är ändå sådär, av Sveriges befolkning är det nog en drygt 3,5% som befinner sig i det här läget. Det är inte helt ovanligt ändå, men det är klart att det är väldigt bekymmersamt är det. Och vi vill ju inte ha anställda i de statliga myndigheterna som är i det här läget. För det handlar om är ju inte enbart att man inte kan betala. Man utsätter sig för en sårbarhet. Det vill säga att man kanske lite enklare kan bli påverkad ifrån olika håll när det handlar om pengar.
Mm. Jag ska ta och påminna poddlyssnarna att vi hade ju, tror jag, förra året ett poddprogram som handlade om hur myndigheter gör säkerhetsprövningar. Googla på det så kommer ni säkert hitta det. Det är en intressant diskussion. Det är lite annat, men det är ett närliggande ämne. Resultat från detta är då, som Kristina sa, drygt 3% av svenskarna har fått sån här låneutmätning. Det är försumligt bland dem inom Kammarkollegiet och Försvarets materielverk. Och det är drygt 2% av kriminalvården, så även kriminalvården ligger så att säga under snittet där. Är det godkänt? Eller vad ska man säga? Vad ska man kalla det?
Ja, jag vet inte om vi ska gå in och liksom sätta godkänt eller guldstjärna och sådär i de här lägen. Det vi vill signalera är ju det här är viktigt att ha koll på. Vi kommer säkert in på det. Det vill säga den privata sfären påverkar ju anställda vad som händer i det privatlivet. Och exakt vad gränsen går för när det börjar bli riktigt allvarligt, det tror jag inte att Riksrevisionen ska uttala sig om. Men absolut värt att uppmärksamma.
Mm. Nästa mått som ni har tagit fram, det är att ni har helt enkelt frågat de anställda om hur ser ni själva förekommer infiltration då? Och ja, du kan berätta om resultatet.
Ja, det här är ju ganska spännande. Vi har gjort en skriftlig enkätundersökning och för att försöka ta reda på i vilken utsträckning som det kan förekomma infiltration i myndigheter och om man känner till det. Och här är det så att vi fann skillnader. Mm. Kriminalvården har ju överlägset det högsta andelen anställda som har svarat ja, det förekommer, ungefär 10%. Och ungefär 19% till har sagt ja, jag tror att det förekommer.
Mm. Alltså nästan var tredje inom kriminalvården svarar antingen ja eller jag tror det. Det är lite ögonöppnare kanske, eller?
Ja, man kan väl lugnt säga att här ringer väl en varningsklocka ganska så ordentligt, tänker jag. Vi har ju funderat en del över och också ställt frågor i våra kontakter med kriminalvården. Och det här kan säkert påverkas av att det har funnits en hel del fall som har uppmärksammats i media. Och det kan ju också ha höjt medvetenheten hos de anställda, även de som inte så att säga ägnar sig åt detta, att det faktiskt kan förekomma och att man tror att det kan förekomma.
Ja, och på övriga myndigheter så är det ju betydligt färre som säger sig anser att det är så och så säger att de tror det. Men då är kriminalvården en tydlig varningsklocka, får vi kalla det då. Alltså. Ja, sen så ska granskande då för myndigheternas citat processer för att förebygga och förhindra infiltration. Ja, och säger så här, vet man, hade ni något så att säga någon mall från början att så här ska det se ut och så mäter ni myndigheterna mot det eller går ni bara in och tittar och ser om det ser rimligt ut? Hur har ni tänkt där liksom så att säga?
Jag vet inte om vi hade någon exakt mall som vi mätte utifrån, men däremot i många fall kan man utgå från det egna arbetet som vi har i vår egen myndighet givetvis. Men det landar i många gånger, om man ska uttrycka sig väldigt enkelt, det är ju alltså kunskap är himla viktigt. Man måste veta vad som gäller. Man måste ha ett systematiskt arbete och det låter ju lite tråkigt när man säger det, men då blir det ordning och reda. För de här myndigheterna handlar ju om att göra risk- och sårbarhetsanalyser och det kan ju låta lite kryptiskt sådär. Men det handlar ju om att ha koll på vilken verksamhet man har. Har man en verksamhet som omfattas av verksamhetsskydd, då bestämmer man själv i myndigheten hur man ska rigga och vilka säkerhetsnivåer och sådär man ska ha. Eller är det så att man har verksamhet som omfattas av säkerhetsskydd, då är det en lagstiftning som träder in och som ju också säkerhetspolisen och försvarsmakten och så har liksom tillsyn över. Så det är olika områden, men ibland överlappar de. Men mycket handlar om kunskap och ordning och reda. Man måste veta hur man ska värdera de skyddsvärden som finns i myndigheten. Är det personal, är det data, är det information? Finns det sårbarheter? Och är det till och med sådant som kan äventyra säkerheten i Sverige? Mm. Så att, ja, ungefär så.
Men nu ska vi vara lite noggrann här. Det finns viss verksamhet, säger du, som så att säga, det finns lagstiftning om. Är det speciella hela myndigheter som omfattas det, eller är det vissa delar av myndigheter? Och hur är det fallet med just de här tre myndigheterna?
Det är arbetsuppgifter och verksamhet som man bedömer. Så att man kan ha en myndighet där några, som till exempel Kammarkollegiet, några medarbetare har den typen av arbetsuppgifter att säkerhetsskyddslagstiftningen träder in. Och då behöver ju medarbetarna vara säkerhetsprövade för att kunna jobba med de här uppgifterna. Och då är det en massa regler som träder in och extra ordning och reda. Men sen finns det myndigheter som synnerhet inom försvarssektorn, som till exempel då FMV som vi har tittat på. Där omfattas ju hela verksamheten, även om det finns olika nivåer i vilket skydd som krävs. Men där bedöms ju hela verksamheten vara, så att säga, lyda under den lagstiftningen. Men på lite olika nivåer, beroende på de arbetsuppgifter och det ansvar som de olika medarbetarna har.
Mm. Alltså en mer generell fråga. Vi har ju självständiga myndigheter i Sverige och de ser ju oftast olika ut och har olika förutsättningar. Så här. Men det finns inga så här tydliga skallkrav på alla myndigheter att så här ska det banne med vara i någon, förutom den här säkerhetslagstiftningen. Liksom, så att säga.
Ja, det finns en väldig massa regler som styr de statliga myndigheterna. Men en del av det som har tjänat Sverige väl, det är ju att vi har en flora av myndigheter som ju är skapade utifrån specifika behov. Mm. Men det ligger ett stort ansvar i myndigheterna då att ha koll på sin verksamhet och att själv sätta upp de säkerhetsnivåer och det skydd som behövs. De som omfattas av den där särskilda lagstiftningen, de vet i stor utsträckning det. Men däremot är det ju så att på kanske de senaste 10-15 åren så har det ju skett en förändring och en förskjutning. Det kanske fler verksamheter och fler arbetsuppgifter i myndigheter bedöms vara sådana att de behöver omfattas av den här särskilda skyddslagstiftningen. Så var det inte riktigt förr. Och det betyder också att vi har fler statsanställda idag som behöver vara säkerhetsprövade för att kunna utföra sitt jobb.
Mm. Okej, okay. Om vi då övergår till det här med processer för att förebygga och förhindra infiltration. Här finns det inte lika checka grafer, men vad kan man säga, vad är resultatet? Hur effektiva är de här processerna på myndigheterna? Hur duktiga är de på att förebygga och förhindra? Vad kan man säga generellt?
Generellt blir svaret olika. Det vill säga, myndigheterna sticker ut åt olika håll. Och det vi lyfter fram i rapporten, det är ju att FMV bedömer vi är den myndighet som har kommit längst i sitt arbete. Det finns förbättringsbehov även där, men de har kommit längst. Kriminalvården, mitt emellan kanske, och Kammarkollegiet har kanske mest kvar att göra. Men när jag uttrycker mig på det sättet så är det viktigt att komma ihåg. Kammarkollegiet har en mindre andel av sina anställda som omfattas av den här speciella lagstiftningen. Kriminalvården kanske hälften eller så. Mm. Och FMV i princip hela organisationen och alla anställda. Så situationen från början är olika. Och det är klart att FMV har också kanske haft mer tid på sig och har varit inne i den här typen av frågor under längre tid. Byggt kompetens, erfarenhet, processer, rutiner och så vidare.
Ja, men det är ju så skilda myndigheter. Jag menar, Kammarkollegiet, det är 300 kontorspersonal som sitter på Riddarholmen där liksom samtliga har ganska bra koll, alltså nu kanske fördomar, men jag föreställer att det är white collar workers, bara koll på dem. Det kanske till och med lite ofint i den socialgruppen att fråga runt lite kring hur har du med datingapparna, medan liksom kriminalvården är en helt annan verksamhet. Tusentals människor spridda över hela Sverige från alla grupper. Alltså sådana olika förutsättningar finns väl?
Jag tror att du har rätt i det, och då är det ju dags att vakna upp.
Ja,
tänker jag.
För då tänker jag fördomsfullt och dumt, ja.
Därför att, men om du tar Kammarkollegiet igen, du har ju många chefer där som enbart har medarbetare som det ser ut i många myndigheter, som medarbetare som inte är säkerhetsklassade eller säkerhetsprövade. Och då kan det ju vara ovant, det kan också finnas en okunnighet, och de signalerna som vi har skickat till Kammarkollegiet är många gånger, här behöver det liksom professionalisera en del när det handlar om att stödja och kanske ibland styra cheferna i att genomföra då, till exempel de här uppföljande samtalen som är så himla viktiga. Fråga, det är fint att fråga, för du skyddar kollegorna, verksamheten och ytterst kanske Sverige genom att du ställer de här frågorna. Då vill det ju till att man har ett sånt klimat på arbetsplatsen, men också att det finns en kunskap så att man förstår varför man som medarbetare får den här typen av frågor.
Mm. Men kan det inte finnas sådana här psykologiska och sociala faktorer här? För att Andreas, 48, infödd svensk med examen från högskolan, kanske inte frågar Andreas, 48 år, som är exakt likadan om det här. För det är lite ofint. Det finns ju en anledning till att Stig Wennerström kom undan. Han kom från Djursholm, han var överste, han var fin. Alltså, den dynamiken kan jag tänka mig är i spel här, eller?
Det kan den vara. Vi är väl lite noga i den här granskningen att vi pekar inte i den riktningen, utan vi talar ju mer i generella termer.
Nej, men det var bara min personliga nyfikenhet. För ett resultat är ju att folk får ju inte särskilt mycket frågor om sitt privatliv och skuldsättning och sånt på just Kammarkollegiet.
Nej, det stämmer. Ja. Och det behöver ju de ändra på helt enkelt. Och vad jag menar är att jag tror att man ska... En väg framåt kan ju vara att avdramatisera det hela. Det här handlar ju om att man vill skydda. Och ibland kan det ju också handla om att skydda en enskild medarbetare genom att ställa frågor.
Mm. Men avdramatisera, tänk då Fredrik 48, nyskild. Så ja, Fredrik, hur är det med dejtandet? Är du ute på appar? Vad har du lagt upp för bilder där? Så det är ändå inte helt avdramatiserat.
Ja, det handlar kanske lite grann hur man gör det, tänker jag.
Ja, man kan klart göra det smidigare också.
Ja, men alltså, jag tänker, i Riksrevisionen jobbar vi ju jättemycket med hur våra medarbetare ska bemöta dem som vi granskar. Och det handlar mycket, tror jag, om hur man närmar sig de här frågorna. Och det finns ju massor med bra stöd att ta vara på. I rapporten lyfter vi ju fram ett vägledande och stödjande material som Säkerhetspolisen har tagit fram, och det finns också som Försvarsmakten har tagit fram. Jättebra bas. Mm. Sen behöver man ju ta den typen av frågor och så vidare som finns där, och så anpassa det till den verksamhet som man har. Och jag föreställer mig att vissa frågor, de uttrycks lite annorlunda i Kammarkollegiet jämfört med Kriminalvården eller FNB. Men syftet bakom frågorna är detsamma.
För ni har ju faktiskt kollat i vilken grad chefer frågar om dels beteende på sociala medier, och då är ju även datingappar medräknat. Ja, vad fick ni för svar då? Det har vi redan varit inne på. Man frågar inte i så hög grad på Kammarkollegiet.
Nej.
Mer på annat håll.
Ja.
En intressant grej, det kanske ingen stor grej i granskningen, men när det gäller just Kriminalvården så har ni tittat en del på personalärenden, och då noterar man att frågor om vilka egenskaper en individ blir attraherad av, det saknas då. Och då skriver ni så här, nu ska jag citera er: det finns forskning som visar att vissa egenskaper som är vanliga hos personer med kriminell bakgrund, exempelvis mod, framåtanda, riskbenägenhet, storslagenhet och lojalitet, kan attrahera vissa individer. Borde Kriminalvården för exempelvis fråga sina kvinnliga anställda om de dras till bad boys? Är det det handlar om helt enkelt?
Eller det omvända.
Eller det omvända, men ja, kanske alltså, inte lika vanligt, men absolut.
Det intressanta är ju, det vi har gjort är att vi har begärt ut och tittat på ärenden i deras personalansvarsnämnd. Det är dit ärenden går om man har medarbetare som har gjort något de inte borde. Och vi har fokuserat på ärenden som rör infiltration och även det som är relationer mellan anställda och intagna. Vi har kallat det av romantisk karaktär, tror jag vi uttryckte det som. Och vi kan ju konstatera att inom Kriminalvården så ställer man inte frågor kopplat till precis de här förmågorna och egenskaperna som du beskriver. Vi säger inte att man ska göra det, men vi lyfter fram forskningen som ett exempel på att det kanske kan vara så att de frågorna som man ställer i Kriminalvården skulle kunna anpassas till att komma in även på dessa områden. För igen, här handlar det ju både om att skydda verksamhet, men det kan ju också handla om att vägleda och stödja medarbetarna i att de förstår på tidigt stadium hur olämpligt detta är och vilka risker som medarbetarna utsätter sig för innan det har gått så långt att ett ärende upp i personalansvarsnämnden om man faktiskt blir av, kanske, med sin anställning.
Mm. Ja, nu raljerar jag lite här, men det är väl helt rimligt egentligen att, och dessutom har det ju funnits exempel på privata relationer mellan just kriminalvårdsanställda och intagna, och jag menar, ja, det är nog känt bland många att vissa kriminella kan vara, samtidigt också vara väldigt attraktiva som partners, eller man blir attraherad av dem helt enkelt. En annan fråga som ni tyckte var lite konstigt, man inte heller frågar om man är rädd för brott om man är anställd i Kriminalvården. Varför skulle det kunna vara riskfaktor om man går omkring och är rädd för brott?
Ja, det kan ju vara att man blir så rädd att man också blir, även här då, kommer i en situation där man blir sårbar. Och det finns nog också exempel på där en anställd så att säga byter sida. Mm. Inte minst därför att man är rädd eller känner sig utsatt och hotad. Och då bedömde vi att det var en angelägen fråga att ställa.
Mm. Det är väl också lätt att hålla med om. Sen nu ska jag citera er igen när ni höjer ett varningens finger ganska långt här. Man är fortlöpande personkännedom inte får glömma det som i säkerhetsenseende kan se helt oproblematiskt ut. Det kan handla om lojala medarbetare som har jobbat länge och kan mycket om verksamheten och om rutiner, genvägar och svagheter. Om en sådan medarbetare börjar uppleva besvikelse gentemot arbetsgivaren till följd av saker som sämre löneutveckling i förhållande till mer nyanställda kollegor eller bristande möjlighet till karriärsmässigt avancemang har vederbörande också goda möjligheter att kunna orsaka skada. I ett förhöjt hotläge som nu råder i Sverige kan en sådan sårbarhet utnyttjas av antagonistiska aktörer. Hoppas alla hänger med där. Men det låter lite som en allmän generell varning lite till man så att man ska ha lite bättre, man ska höja garden lite helt enkelt. Eller?
Ja, men rätt uppfattat, ja. Säger jag. Då har ju signalen gått fram jättebra när du läser rapporten. Mm. För det är precis det vi menar. Omvärlden runt omkring oss ser ju annorlunda ut. Det är något av en annan värld. Och det finns ändå värden i Sverige som vi säkert vill bevara. Vi har ju kommit långt genom att ha en hög grad av öppenhet och en hög grad av offentlighet kring uppgifter och så vidare kring oss. Men givet de tider som råder nu behöver man nog vara än mer vaksam. Man behöver ha koll. Man behöver jobba systematiskt.
Nu ska jag inte lägga ord i din mun, men jag vill då tolka det till min chef Tove som kanske tänker att Andreas, han har jobbat här länge, han är vaccinerad mot röda febern, han kanske sladdar lite ibland, men han är ändå pålitlig, han har koll och sådär. Alltså, var inte så jäkla säker på att Andreas alltid kommer vara det. Det kan räcka med några besvikelser, så kanske han blir lite sur och ja, det kan finnas saker, problem med äktenskapet, alkohol, missbruk, alltså man kan, finns många gropar. Håll lite koll på honom ändå, håll ett vänligt öga på honom helt enkelt. Det är lite åt det hållet tolkar jag det som i alla fall.
Ja, men jag tycker absolut man kan formulera det så. I många andra sammanhang där vi inte pratar säkerhetsskydd utan mer en god arbetsmiljö, då handlar det väl många gånger om att man vill ha ett sånt klimat på arbetsplatsen. Både att man kollegor emellan bryr sig och funderar över men nu har det hänt någonting där med Andreas. Alltså, han beter sig inte riktigt som han
verkar sur och drar sig inåt eller något,
ja, eller något annat.
Ja, men som en tonåring som håller sig på sitt rum för mycket.
Kanske. Och som chef behöver man ju också vara uppmärksam. Det är vi ju många gånger i hur man trivs eller i hälsosituationer och allt vad det nu kan vara. Så att egentligen är inte det här så mycket konstigare, men det kanske är i många aspekter än mer allvarligt.
Ja, vilka råd ger ni till de här myndigheterna när det gäller just aspekten förhindra och förebygga? Vad kan de bli bättre på?
Ja, krasst är det ju så när det handlar om att utveckla och förbättra verksamhet. Alla kan bli bättre. Mm. Även de som så att säga är långt framme, och vi framhåller ju och beskriver ju många gånger och ganska detaljerat hur FMV arbetar. Men generellt är det så att alla myndigheter kan bli bättre, man kan höja sig några snäpp. Och de rekommendationer som vi lyfter fram i rapporten, de bedömer jag är så allmängiltiga att de kan gälla rakt över till alla Sveriges statliga myndigheter. De alltså till lite eftertanke. Vi pratar mycket om det systematiska och ordning och reda, och vi säger att personalsäkerhetsfrågorna, och det är ju under ett ganska brett spektrum, de bör integreras i vanliga rutiner som man har, till exempel samtal, chef, medarbetare emellan. De ska vara en självklar del i det goda ledarskapet som man vill ha i de statliga myndigheterna. Om man har medarbetare som har den typen av arbetsuppgifter och att man är säkerhetsprövad, då ska det vara uppföljande säkerhetsprövningssamtal minst en gång per år. Eller när man märker att det är någonting som har hänt. Och sen lyfter vi ju fram igen då de här vägledningarna som två av myndigheterna stöttar med. Använd dem i fler myndigheter, men se till att de frågor och så vidare som finns där anpassas till den egna verksamheten. För det finns ju skillnader förstås mellan samtal med en kriminalvårdare jämfört med en medarbetare i kammarkollegiet. Mm.
Bara kort lite resultaten. Ni tittar också på hur bra man är på att upptäcka infiltration. Vad finns att säga om det idag? Hur bra är man på det och vad behöver förbättras?
Ja, där uttrycker vi kanske också lite så där diplomatiskt. Vi säger att man har en varierande förmåga när det handlar om att upptäcka infiltration och illojalt beteende. Och när vi säger varierande så handlar det ju om att på sina håll är bristerna ganska omfattande. och så omfattande att de faktiskt riskerar att allvarligt försvåra upptäckta av säkerhetshot. Nu är ju rapporten sådan till sin karaktär att vi pekar ju inte exakt vilken myndighet, exakt vilka arbetsuppgifter det vore olämpligt att göra det. Men när vi gör en sån här granskning, då har vi ju löpande kontakter med de tre myndigheter som här är så kallade granskningsobjekt. Och det vi har funnit och så vidare, som kanske inte alltid står i rapporten, det är ju återfört i muntligen till de myndigheterna.
Mm, okej, okay. Men du kan inte vara så mer specifik, men ni har hittat alltså problem när det gäller att förmågan att upptäcka infiltration helt enkelt.
Ja.
Ja, ni har också frågat en sak som jag tyckte var intressant. Eventuella visselblåsa funktioner, det vill säga kan man slå ett larm, vet man hur man gör och vet man att, förlitar man sig då på att det kommer gå bra? Ja, hur var kunskaperna där ute i myndigheterna?
Ja, det var ju också en fråga vi hade med i enkäten och den formulerades precis som du redogjorde för. Det handlar ju om, finns det i myndigheterna någon typ av funktion så att man kan anmäla missförhållanden av olika slag? Ja, man kan väl säga så här då. Det är en samlad bedömning. Rapporteringsvägarna förefaller vara en svag länk både i kriminalvården och i FMV. I kriminalvården så var det 30% av medarbetarna som faktiskt inte vet att det finns en sån här funktion. Och i FMV har varit 12%. Mm.
Det är alltså inte bara, det är alltså inte bara så att de inte vet var de ska gå. De vet inte ens att möjligheten finns.
Precis. Mm.
Ja, om vi återgår då stora granskningsfrågan så landar ni ju i den här slutsatsen. Jag citerar igen. Kriminalvården, Kammarkollegiet och Försvarets materielverks arbete för att motverka infiltration som helhet inte är effektivt. Ja, det är inte effektivt, okej. Okay. Men hur allvarliga skulle du säga att bristerna är?
Jag skulle säga att de är allvarliga, men de är olika allvarliga i de tre myndigheterna. Och det är det vi har försökt att illustrera, både med resultatet av enkäten och andra bedömningar som vi har gjort i rapporten. I det måste man ju väga in, vi sa ju Kammarkollegiet, de har ett fåtal anställda som är säkerhetsprövade, har den typen av arbetsuppgifter som förtjänade extra skyddet. FMV har alla. Och det är klart att man kan förstå också att det kan vara än mer allvarligt i en sån myndighet som FMV att man verkligen har stenkoll på rutiner och analyser och uppföljning och så vidare. Det betyder inte att det är oviktigt i Kammarkollegiet, men dilemmat eller problemet är kanske aningen mindre och berör färre.
Mm. Men vilka brister skulle ni säga när vi upptäckt inom då, om vi tar just Försvarets materielverk, som jag tror då många säger att där är det viktigt att det.
Ja, alltså jag nämnde ju det här med att man faktiskt inte känner till, eller 12% känner inte till att det finns en sån här visselblåsa funktion eller något åt det hållet. Men i FMV så är det ju också så att när vi frågar medarbetarna så är det en ganska hög andel som faktiskt inte vet att arbetsgivaren ju återkommande kollar slagningar. Alltså hur använder man sina digitala arbetsverktyg på arbetsplatsen? Man känner inte till att arbetsgivaren återkommande gör kontroller där och det ska arbetsgivaren göra. Mm. Men man känner inte till det. Det borde man göra med den typen av kunskap och kompetens och erfarenhet som deras medarbetare har.
Mm. Om vi går till kriminalvården, det är nog ganska många av lyssnarna som har lite oro i magen där. Framförallt, det har ju kommit fram saker om det. Hur allvarliga skulle du säga att bristerna är där?
Vi kan egentligen inte liksom kvantifiera, utan det vi gör i den här undersökningen är, vi har ju både pratat med kriminalvården och vi har haft enkäten som ju riktar sig till deras anställda. Och en sammantagen bild är väl egentligen gör mer. Mm. Det man ska ha med sig också är ju att den myndigheten, men där är ju faktiskt också FMV, är ju myndigheter som växer. Bara under den tidsperioden som våran granskning pågick så ökade antalet anställda i kriminalvården med 2000. Jag tror att man är ungefär 22 000 anställda nu och när vi börjar ungefär 20 000. Och den myndigheten, det är inte så många år sedan som de var kanske bara 7-8 000. En sån kraftig tillväxttakt ställer oerhörda krav på chefer och rekryteringsprocesser och så vidare.
Mm. Upplevde du att man lyssnade på er när ni gjorde återkoppling?
Ja, och det kan man ju som en utomstående betraktare så kan man ju tro då att myndigheterna tycker att det här är en belastning eller en pålaga när vi kommer. Men våran erfarenhet i den här granskningen, den faktiskt i de allra flesta som vi företar, är ju att myndigheten säger, vad bra att ni tittar på det här. Ni tittar på det utifrån. Det kan vara enklare att göra det än att gräva i vissa frågor internt. När jag träffar myndighetsledning, alltså generaldirektör och så säger man nästan utan undantag, tack, det här bidrar till det utvecklings- och förbättringsarbetet arbete som vi måste göra. Sen är det säkert så att de tycker, nu var det lite jobbigt. Eller nu var det lite dyrt. Men man välkomnar och jobbar man och leder en organisation som ju ska utvecklas och förbättras. Då hör det liksom till att man också ska tycka att det är bra att vi kommer utifrån och gör en granskning och bidrar i deras utvecklingsarbete.
Riskerar en sån här granskning att bli för teoretisk så att ni kollar formella system, processer och krav utifrån vad som ska finnas snarare än hur verksamheten faktiskt inom Statagen är?
Alltså jag tycker inte riktigt det. Vi har ju tittat både liksom på vad och hur, och vi har både haft den här enkätundersökningen och vi har pratat och träffat, intervjuat väldigt många i de här myndigheterna. Och med det, också de rekommendationer som vi lämnar, de är ju inte teoretiska. Och förenklar man det hårt så kan man säga att det här är himla viktigt, gå hem och gör. Och det är ju inte teori. Sen finns det teori som underbygger så att man ska göra rätt saker och på rätt sätt och enligt rätt lagstiftning och så vidare. Men min bedömning är inte att den är teoretisk.
Mm. Någonting som har förvånat dig eller er i den här granskningen som inte var som ni trodde?
Ja, sån här samvetsfråga. Alltså, jag tror att jag är lite luttrad.
Okej, du har sett mycket. När en revisor bleknar, då är det illa.
Men så här tänker jag. Möjligen är det inte så himla mycket som förvånar mig. Men du kan vara lugn för att det är väldigt mycket som gör mig upprörd. Jag är oerhört angelägen om att vi ska ha en statsförvaltning i vårt land som förtjänar det förtroende som ju medborgarna ofta visar. Vi har en hög grad av tilltro till allmänna institutioner i vårt land. Och det vill till att man jobbar i myndigheterna så att vi bibehåller det. För det är både smart och effektivt och sparar skattekronor.
Mm. Nu har du sagt A, så frågan B är det förstås. Vad gjorde du upprörd i den här granskningen?
En del av svaren i enkätundersökningen.
Såsom?
Ja, men ta det som en del av svaren som kommer från de anställda i kriminalvården. Det är klart att jag kan uppröras av det när man tittar på antingen att man tycker sig veta eller att man tror att det finns infiltration i myndigheten. Det är en allvarlig signal. Jag tror inte att kriminalvården tar lätt på den. Men lite av en uppförsbacke tror jag att det är, eftersom myndigheten också är i tillväxt.
Mm. Alltså, du pekar på det, så upprepar jag då att 10% av kriminalvårdens anställda säger att det finns infiltration i myndigheten. 19% säger att de tror det. Och det är ju alarmerande siffror tycker jag också. Ja, du inser att frågan kommer komma. Din egen myndighet, kan det förekomma infiltration där?
Ja, alltså så här är det. Det finns ingenting som är 100-procentigt när det gäller säkerhetsfrågor och när det är människor som är inblandade. Men hos oss är det ju så att jag leder tryggt en myndighet med välutbildade chefer och medarbetare som har massor med kunskap. Också när det gäller säkerhetsskydd, de vet vad säkerhetsklass innebär. De har omfattande erfarenhet. Vi har systematiska arbetssätt och rutiner och följer upp och samtal och så vidare. Så det gör att jag kan känna mig trygg. Vi har liksom ordningen för det hela på plats. Men ingen organisation är helt säker, skulle jag säga.
Mm. Att leda en myndighet fylld av medborgare höjda över varje misstanke, det låter som en stor svaghet det.
Ja, säg inte det. Vi får ju rapportera ganska mycket kring också vi som jobbar i en sån myndighet. Inte minst kring om man äger aktier och sådana här saker. Det finns en ganska stor rapporteringsplikt, vilket ju också gör att vi signalerar ju ganska ofta till våra medarbetare vikten av att vi kan granskas från alla möjliga håll. Också vi, givetvis, och det ska vi kunna göras.
En fråga som ligger utanför granskningen, men det är intressant att höra din personliga uppfattning. Borde vi göra om systemet i Sverige att vi mer har, så att säga, skallkrav för myndigheter, att vi har regelverk som ska tillämpas överallt? Rent av en särskild myndighet för verksskydd eller något sånt där som går runt och alltid till varje myndighet årligen och gör rapporter, att det vill säga att er granskning skulle bli en egen myndighet som ligger löpande. Skulle det vara ett bättre system, tror du?
Nej, jag tror inte det. Och jag tror inte jag ska ge mig in heller på att ha synpunkter på vilken liksom,
nej, det är en politisk fråga,
skog av myndigheter som vi ska ha. Men det är också så, upprepa det igen, både Försvarsmakten och Säkerhetspolisen har ju tillsyn över de frågor som ju handlar om säkerhetsskydd. Så att det finns ju, utöver de granskningarna som vi gör, så finns det ju tillsyn. Och det kan jag inte riktigt gå in på hur det går till.
Men det, nej,
finns
det ska ju, du inte göra sådär.
Det finns ett särskilt ansvar för de myndigheterna i den delen.
Mm. Och så ska jag också säga ni som jobbar på myndigheter och funderar på de frågor, det finns ju en del resurser också som man kan få från, framförallt Säkerhetspolisen har väl en del grejer man kan få hjälp med, vad jag förstår.
Ja.
Och det finns ju till och med publikt man kan läsa hur man gör en säkerhetsintervju exempelvis. Eller ska man lyssna på den här podden, som sagt, jag rekommenderar återigen den vi hade om säkerhetsprövningar förra året, och vi hade duktigt folk där. Jaha, jag tror att många som lyssnar, som då har följt med rapporteringen och de fall, enstaka som jag nämnde i inledningen, kanske ibland kan ha lite ont i magen över sådana här saker som sker, särskilt i dessa tider där vi vet att det finns antagonistiska krafter, som brukar säga, både inom och utom rikets gränser. Hur orolig tycker man ska vara över de här fenomenen som liksom vanlig medborgare?
Jag tycker inte man ska ligga sömlös, jag tycker inte man ska vara orolig, men jag tycker att man ska vara vaksam. Och skulle jag skicka någon sån här uppmaning, inte bara till allmänheten sådär, men snarare kanske till medarbetare och chefer i statliga myndigheter, så skulle den nog vara att våga uppmärksamma om du ser någonting som inte riktigt är, som är avvikande, som inte riktigt är som det brukar vara. Reagera, gör något, ställ frågor, prata med din chef. Kolla om det finns något sånt här incidentrapporteringssystem på din arbetsplats, eller om det finns en visselblåsarfunktion. För igen, det man gör med sin uppmärksamhet är ju att man skyddar kollegorna, organisationen, datan, informationen som finns, och kanske faktiskt ytterst skyddar man Sverige.
Jag minns en gammal affisch som fanns, det är från beredskapssidan från andra världskriget, en budskap var där: allvarstid kräver samhällsanda, verksamhet, tystnad. Det tycker jag kan vara bra att ha med sig ibland, inte så att man ska gå omkring och ta det helt på allvar hela tiden, men det kan vara en liten grej i alla fall. Ja, är det någonting du vill lägga till som jag har missat, fråga om, som du tycker är viktigt med den här granskningen att det kommer fram?
Jag tycker du har ställt väldigt många frågor och mycket har kommit fram, men om jag, nu riktade jag en generell uppmaning, men ett medskick kanske till myndighetsledningar eller andra som sitter i ansvarig ställning för den här typen av frågor. För första prioriterar de och tar dem på absolut största allvar. Men fundera också över den avvägning som kan behöva ske mellan kontroll, tillit, integritet och kostnader. Att upprätthålla en hög säkerhet, det vet många av oss att det kostar. Men skador till följd av infiltration, det kostar mångfalt mer att reparera. Så fundera över balansen här som jag pratade om. Mm.
Kloka slutord. Stort tack, riksrevisor Kristina Gellerbrand Hagberg, för att du gästade mig idag. Tack.
Tack.
Vi ska avsluta med att påminna om att vi just nu har ett riktigt bra erbjudande till er poddlyssnare. Testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Gå in på svd.se/testaledare och beställ. För där får man just nu 2 månader helt gratis. Och i den prenumerationen ingår då förstås samtliga artiklar på svd.se. Men också samtliga poddar. Och dessutom får man dela den här digitala tillgången med en vän. Så gå in på svd.se/testaledare och beställ direkt. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Men också om ni har förslag på ämnen ni tycker vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent har varit Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Erenius. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.